välkomna ska ni vara till 9-5-podden som är TAMs arkivs, TCO och SACOs arkivspodd. Ja, Leif, TAM-arkiv firar ju sitt 40-årsjubileum i år och i anledning av det har du ju den här gången valt att intervjua en riktig facklig veteran, Solveig Eklund. Kan du berätta om henne?
Ja, det kan jag göra. Den här podden handlar ju om TAM-arkivs förflutna. Och Solveig, hon är en person som följt institutionens utveckling ända från dess första begynnelse. Så vem kan vara bättre att intervjua om TAMs historia, tänkte jag. Ja, vem är hon då? Kanske du undrar. Solveig utbildade sig till fritidspedagog på 1960-talet och blev snart fackligt engagerad. 1972 blev hon ordförande i Sveriges fritidspedagogers förbund. På 80-talet blev hon vice ordförande i Facklärarförbundet och slutligen första vice ordförande i Lärarförbundet från 1991 till 2004. Hon har suttit i TAM-arkivs styrelse, först som ledamot och på slutet som ordförande för hela institutionen.
Intressant, Leif. Var det några speciella ämnen du ville tala med henne om?
Ja, det är mycket som har hänt på TAM genom åren. När det gäller arkivering har vi gått från att arkivera papper till att numera arkivera digitalt material. Och här på TAM så är vi väldigt duktiga på det området och ligger långt framme. Och även när det gäller den utåtriktade verksamheten har mycket hänt. Och där har jag själv ju varit involverad. Exempelvis har TAMs tidskrift 9-5 blivit en mycket fin publikation om sånt som arbetsliv, profession och fackets historia. Gå in på hemsidan själva så får ni se. Och på senare tid har vi också börjat kommunicera mer via sociala medier på Facebook och LinkedIn. Och du, Andreas, du lägger ut väldigt fina foton från TAM på Instagram, eller hur?
Ja, ja.
Ja, visst. Och vi gör ju till och med poddar nu och mycket mer. Men samtidigt så var ju det tidiga TAM med dess museum och större resurser förstås mer framgångsrika med att förmedla det här kulturarvet. Och säkert satte även våra medlemsorganisationer mer energi på att förmedla sin historia till sina medlemmar och till allmänheten. Och vi på TAM måste ju tänka på varför har vi ett arkiv? Så därför tänkte jag tala med Solveig om hennes erfarenheter och hennes idéer om hur vi kanske kan förmedla TAMs rika kulturarv i framtiden. Så först, innan själva intervjun, klippte jag in ett citat av henne som verkligen sätter fingret på varför den fackliga historien fortfarande måste hållas levande.
Ja, Leif, det där låter intressant. Så intressant att vi nog får lyssna på det.
Ja, det gör vi.
Inom det här rent fackliga, om man ska kalla det för, så arbetsrätt och svenska modellen och allt det där. Det är nog väldigt viktigt att man har en förståelse för det. Det märker man ju nu när diskussionen om kollektivavtal och Tesla som vägrar att skriva. Alltså, då kommer det ju upp åsikter som tyder på att man inte riktigt har förstått varför kollektivavtal är viktigt.
TAM, nuvarande TAM-arkiv och dess föregångare TAM, det fyller ju 40 år i år.
Mm.
Och därför det här jubileet som vi har. Och jag tänkte, minns du någonting av hur det gick till när det grundades, den här Tord Wallén som var första chef och Har du några minnesbilder av de här händelserna eller personerna som det handlar om?
Jo.
Kan du berätta någonting om
det? Ja, Torvalén var ju han var ju väldigt känd. Han jobbade ju med särskilt tese och sångbok och han diktade. Och så honom minns jag som en aktiv, väldigt aktiv person för Tammen, kanske för tjänstmannarörelsen i stort, kan man väl säga. Men sen flyttade man ju in på Karelgatan, och på Karelgatan hade ju Facklärarförbundet haft lokaler. Så att när Tam flyttade in där så gick man ju dit, och då var det ju också museum. Det var ju en diskussion från början och ju, ska det vara museum eller inte museum. Och ja, det ligger ju någonting i att det är ju rätt krävande att ha ett museum. Och det, ska man ha det så måste det också vara rimligt på det viset att det ska kunna representera ändå de flesta kategorierna av som är på TAM. Så att det avvecklas ju så småningom, de föremålen. Och kvar blev det allt annat, kan man säga.
Ja, ja.
Mm. Jo då. Och sen Anneli... Efter Torvalén så kom ju Ingrid Wahlund.
Ja, just det. Ja. Det var några chefer i alla fall som du har haft kontakt med.
Ja.
Här. Och kan du berätta någonting? Du blev själv invald i styrelsen. Och när var det? När blev du själv aktiv i TAM?
Så var det svårt. Borde jag titta efter?
Ungefär.
Men jag tror att det kan ha varit... Det måste ju varit någon gång på 90-talet.
Det var så tidigt alltså som du...
Ja,
blev. Ja. Vilken position hade du då? Var du i...
Jag började väl som styrelseledamot.
Ja.
Och då blev det lite grann som en representant för... Och det är möjligt att det var representant för Lärarförbundet, så det var efter 90. Det var det ju säkert, så var det nog inte på 80-talet. Men det där kan vi väl titta efter.
Ja, ja.
Och komplettera med. Men så jag började som ledamot, och sen blir det väl lite naturligt att man frågar de som varit med ett tag när det är dags för ordförandebyte. Och det föll på mig då. Men det viktigaste i en sån här institution som denna, det är ju kontinuitet på chefsposten.
Det är ju
ändå att hålla arkivet i ordning. Det är ju en professionell fråga. Och sen får styrelsen peka ut riktningen och få fram förutsättningarna och resurserna för det. Och vi diskuterar ju väldigt mycket då den här digitala förvaringen. Hur ska den vara och hur kan den utvecklas?
Var det redan på... När började den diskussionen? Var det redan när du var 90-talet?
Jag var med. Jag vet, Lars-Erik och jag hade samtal om det där rätt ofta.
Naja.
Det kan vi våga åta oss. Och det var ju det här som var viktigt att lägga märke till. Det var ju att mediet ändrades ju. Så att om man förvarade i arkiv, som vi resonerade då, digitalt, Så kan det ju inte, alltså man kan inte sätta in det i en mapp och så står den där och år efter år.
Nej.
Det måste ju se till att den går att komma åt och visa. Och därför kan man ju behöva gå igenom materialet flera gånger under den tiden i arkivet. Och det var ju någonting nytt. För inte minst folkskollärarna hade ju, och andra grupper som startade på 1800-talet. Det finns ju fantastiska saker som de har lämnat efter sig som gjordes för 100-150 år sedan. Som går att titta på idag och läsa idag. Det är ju rätt strålande.
Ja.
Och det är ju samma sak måste man förvänta sig av ett digitalt arkiv. Att det går att läsa om 150 år.
Ja, just det. Ja, precis. Just det. Det handlar om att bevara den också i flera led, så att säga. Så att det inte blir det här digitala svarta hålet
som
man är rädd för att saker och ting försvinner.
Ja.
Då.
Ja.
Men det där är ju väldigt stora utmaningar. Det där är inte enkla frågor.
Det är inga enkla frågor, nej.
Det tror jag inte.
Nej, men jag förstår att man diskuterar det fortfarande.
Ja, jo, men det har blivit allt mer, tror jag, aktuellt, de här frågorna med, ja, med digital arkivering och TAM.
Jo, men ni menar att man arbetar digitalt på förbunden. Alltså, det blir ju aldrig pappersprodukt numera.
Nej,
det
nej,
är
nej.
Ju bara digital produkt. Så det är klart att det föder en tanke om hur ska detta arkiveras.
Ja, just det, just det. Det här med kulturarvet då, hur liksom... Ja, alltså TAMs användning som kommunikation utåt och sådär, var det också någonting som var med i samtal och så? Att ni...
Ja, det får man ju säga i högsta grad. Och där vill man ju också, vill jag minnas, att förbunden skulle vara... Om man ser till exempel det här med forskare och studenter och så vill man ju gärna att förbunden hjälper till med förslag på uppsatsämnen och så. Sen är det viktigt att det finns förutsättningar för dem att komma hit. Doktorander eller forskare eller lärarstudenter eller civilingenjörsstudenter eller vad det kan vara för några. Men det behövs ju ett aktivt arbete både från TAM och från förbunden.
Ja, det tror jag. Har ju läst historien här på TAM och så vidare, och man blir lite imponerad av de tidiga då, att det var så livligt och det kom många hit och så vidare, och förbunden kommer fortfarande hit och tittar på TAMs material till jubileer och många sådana saker, men det verkar inte lika... De kommer inte lika ofta som de gjorde tidigare i historien. Och vad tror du att det kan bero på, att vi inte får riktigt så mycket besök som vi en gång gjort? En gång haft.
Ja, det var ju intressant. Materialet måste ju vara mer idag än förr. Men kan det vara så att man har mer samlat själv för att man har det digitalt förvarat hos sig? Kan det vara det? Att inte du behöver fråga TAM lika ofta. Men annars förstår jag inte riktigt. Men sen är ju, vi har ju effektiviserat och tajtat till organisationen. Alltså man kanske inte heller tycker att man har tid att avsätta tid för att gå och titta på TAMs arkiv.
Nej, just det. Och många förbund har kanske ganska kort historia. De har bytt namn och tycker att de har en för kort historia. Men samtidigt så har de en lång förhistoria.
Just det.
Och man kan tycka att man ska vara stolt över sitt förflutna och inte gömma undan vad som har hänt så att säga, innan det nuvarande förbundet kom till.
Ja. Jo, inom det här rent fackliga, om man ska kalla det för, så arbetsrätt och svenska modellen och allt det där. Det är nog väldigt viktigt att man har en... förståelse för det. Det märker man ju nu när diskussionen om kollektivavtal och Tesla som vägrar att skriva. Alltså, då kommer det ju upp åsikter som tyder på att man inte riktigt har förstått varför kollektivavtal är viktigt.
Ja,
utan
ja,
det är liksom en man kan, någon liten finess man kan ha eller mista. Men som arbetstagare så är det ju rätt avgörande för det gäller pensionsförmåner och allt möjligt. Att man har ett kollektivavtal.
Ja, ja.
Men det vill ju till att även arbetstagarna kräver att de vill ha ett kollektivavtal. Så det är ju intressant. Men så visst har du rätt i att historien är viktig. Att man liksom vet varför. Och ofta är det ju inte så stora skillnader. Man säger att det är ett annat samhälle. Men det är inte så himla stor skillnad i grunden mellan förr och nu på det sättet. Utan man har ett jobb, man kommer överens med lön och då blir man arbetstagare. Och då finns det en motpart.
Ja, precis. Just det, jo. Du, jag tänker Arab, arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. De har ju någonting som heter Arabs vänner eller någonting sånt där. Att det finns liksom en... människor som stöttar den här institutionen och vill lyfta fram den. Och det kanske borde någonting också för TAM, att det bildas en grupp av människor från tjänstemannarörelsen och akademiker som liksom trycker på lite grann för att alltså, boosta det här intresset för historien och för våra...
Ja, okay. Det tycker jag. Det tycker jag, det var fint. Absolut.
Ja, det vore en fin tanke om...
Arbetets museum i Norrköping, de har ju en vänförening.
Ja, just det. Ja.
Och museerna, jag tror på Dramaten och... Inte Dramaten, Nationalmuseum och... Ja, jag tror att de också har någon sån här vänförening.
Ja.
Det är ett sätt att knyta till sig folk utan att det är... Med uppdrag och så. Utan man är med för att man vill stötta verksamheten.
Ja, precis. Man tycker historien, det förflutna är viktigt. Och att det arkiv eller den verksamhet som där det här förvaras och så vidare också har en stor betydelse. Så att vi kanske kan föreslå nu när han fyller 40 år att det kan inrättas en sån här...
Kan man säga, det är på tiden att det blir en vänförening.
Ja, just det. Du har ju varit verksam då. Du blev ju ordförande i TAM. Och då så var det en av en chef som hette Anneli Johansson då, som jag tycker är lite extra intressant bland de som har varit ansvariga för TAM. Thor Wallén var också intressant tycker jag. Han hade ju en studierektor och var en viktig person i den fackliga rörelsen på något sätt. Men Anneli Johansson också var intressant på det sättet att hon har lite annan bakgrund. Hon var etnolog. Kan du berätta om dina minnen av Anneli Johansson lite grann och... dina kontakter med henne?
Alltså hon var ju ordförande. När jag var ordförande så var hon ju chef här. Och var ju hon som hade, om jag nu inte tar alldeles fel, så var det ju hon som hade ansvar för flytten hit.
Ja.
Eller hur? Från Västmannagatan. Mm. Jag upplever henne, eller kommer ihåg henne, som väldigt en energisk person. Men kanske framförallt som du har varit inne på så var det väl så att hon satte fokus på det här med att man skulle berätta. Hon tog en initiativ till den här läraren runt Östersjön och engagerade även Nordiska museet i det arbetet. Och lyckades få in lärarminnen runt Östersjön, då, alltså från baltiska staterna och alltså Sverige, Danmark var väl med. Det finns ju faktiskt en del i till exempel de arkiv som jag tittat i då, olika lärararkiv, så är det ju lärarminnen, så det är ju någonting man har sysslat med. Och det fanns ju också några böcker som man hade inom ramen för, antingen var det svensk undervisningshistoria eller så var det inom något av fackförbundet, att man hade en när man lämnade utbildningen så bestämde man sig att man skulle ha någon bok som man skickade runt och skrev hur det var att vara lärare. Så det blev ju någon sorts minne då. Så jag tror hon fångade upp ett sånt här intresse som fanns hos yrkesutövare att skriva ner sina minnen. Och de blev väl både lite privata och lite yrkesmässiga. Hon eftersträvade väl att hon skulle vara... Ja, jag vet jag inte, men jag tror att hon ville att det skulle vara yrkesmässigt. Så man förstod liksom yrkesutveckling. Men det tyckte jag var en väldigt bra ingång hon hade till hur man skulle göra, kan man säga, det var ett sätt att göra arkiven levande.
Ja, jag tror det. Det var väl, från början så var det väl Nordiska museet som började samla in yrkesminnen och... men då var det mest arbetaryrken, tror jag. Det var rallare och...
Ja.
Och en del av de där böckerna blev någon slags bestseller. De gick ut i stora upplagor.
Mm.
Människor tycker det där var väldigt spännande att lyssna på. Eller, läsa om. Men när TAM bildades, tror jag, då började de att försöka samla in lite grann av tjänstemän och tjänstemannaminnen och sådär. Och det var väl det hon tog fasta på. Hon var etnolog och under hennes tid så gavs ut väldigt många, som jag har på tandböcker, yeah. och om alla möjliga socionomer och alla möjliga yrkesgrupper. Mm. Och det här är en skattkista, tror jag, för borde vara det för människor då. Professionsforskare och andra.
Det vill göra det där synligt. Det är väl det Tams problem. Att arkiv uppfattas som slutet och så. Någon dammig mapp som står på någon hylla.
Ja, ja, ja.
Men det är ju så mycket, eller det är och kan bli så mycket mer än det.
Ja,
men sen
det.
Tror jag den här jämförelsen med arbetarrörelsens arkiv och museum, så är det ju så att alltså arbetar, alltså LO-grupperna, eller hur man uttrycker sig, de har faktiskt större näsa för att det är viktigt att bevara historien. Men det jag tror, och sämst tror jag faktiskt, eller mindre intresse, kanske finns bland de som är inom andra yrken, kanske saker eller så. Men, och jag tror det beror på att arbetaryrkena, de får liksom slåss för sin existens. De får inte, de i högre grad måste se till att de går samman och höjer sina löner och berättar för folk vad det är och sådär. Så det finns mer att tampas mot, tror jag, att det är en skillnad.
Ja.
Att det blir rallar, och även omgivningen då tycker rallaryrken är så udda. Men det finns ju tjänstemannayrken som också har varit udda och som är väg bort. Så att det är inte något speciellt egentligen.
Nej, och sen har det ju blivit, alltså, den här medelklassen, alltså tjänstemän och akademiker, de har ju blivit fler också. Och från början så var det ju, de flesta var ju, tillhörde olika arbetaryrken i det förflutna. Så där. Men idag så har ju då TAMS medlemsgrupper vuxit mycket. Och så att det är ju dags för dem också att ta tag i den här pinnen, tror jag, stafettpinnen där. På många sätt, och teckna ner sina yrkens historia. Och, som du säger, de tampas för sin existens. Det kan man, men det finns många utmaningar också inom många...
Absolut, det är det jag menar. Ja. Det är liksom, vi har tagit det lite för givet kanske. Att statens kaka är säker.
Ja, ja.
Det är den ju inte.
Nej. Mm. Men sen som du säger att SAK och TCO har ju jobbat mer med professionsfrågor, yeah. också. Då kan, yeah. du berätta lite där kanske om den frågan också. För det skiljer ju det från, lite grann från de andra.
Ja, det kan man väl säga. Nu kan jag inte alla yrken där, men ingenjörerna vet jag. Och SSR, Akademiförbundet SSR, och kanske framförallt sjuksköterskorna. Det har ju varit väldigt integrerat, och det kan man säga, så är det faktiskt också bland lärarna. Väldigt integrerat, vad är en facklig fråga, vad är en yrkesfråga?
Ja.
Så om man ser på att man har lagt ner mycket energi och tid på hur ska sjukvårdslagen vara, vad ska stå i skollag, läroplaner, vilken skolsystem ska vi ha? Hur ska vården organiseras? Det är ju frågor som har också varit frågor i fackförbunden.
Ja.
Och därmed har det varit liksom yrke, professions... Alltså vilka förutsättningar finns det för professionerna att göra ett bra jobb? Och på lärarsidan så har vi jobbat väldigt mycket med att få vi har inte forskningsresurser till läraryrket. Att det är inte något man kan liksom så lätt, utan man måste också öka sina kunskaper och få bli ännu bättre lärare och lyckas ännu mer med eleverna, och då behöver man utveckla kunskaperna, och det är ju forskning som ny kunskap kommer igenom, och det har ju varit självklart, kan man ju säga, för läkare, men inte för sjuksköterskor.
Nej.
Och inte då för lärare heller, även om det har ju, ja, det har ju blivit bättre, men det är ju fortfarande så att man får kämpa för forskningsresurserna till vissa yrken, och andra är det självklart.
Ja, när det gäller det här med professionsfrågor, från början så skilde man väl liksom på professionsfrågor och fackliga frågor mycket, men sen så uppfattade man att de här två sakerna är ju arbetsmiljö och sådana där saker hör ihop med de här professionsfrågorna. Man kan inte riktigt skilja det ena från det andra. Det är inte så att det här utvecklades med tiden till...
Ja, men jag tror inte vi gjorde det. Alltså vi som jobbade i förbunden, jag tror inte det gäller säkert sjuksköterskorna också. Vi tyckte ju att det hängde ihop, men föreställningen var väl hämtad ifrån att, som man har uppfattat, LO-yrkena. Där skiljer, det var inte helt sant i sig. IF Metall sysslar ju väldigt mycket med förbättring av förutsättningarna för sina medlemmar. Framförallt var det väl så att man har tänkt på de fackförening, på de yrkena som har slagits för sina villkor mest. Men jag tror på tjänstemannayrkena tror jag inte det har varit så någon gång. Utan man har integrerat. Om jag läser om folkskollärarna och jag läser och kommer ihåg min egen första tid som fritidspedagog, så var jag ju integrerat. Men jag vet inte om vi uppfattade så av omgivningen, men vi tyckte själva att det var integrerat. Alltså att det jobbar. Ja. Och det alltså folkskollärarna inom ramen för facklig organisation så tog de ju fram litteratur för barn, eller hur? De tog fram en jultomten som fick en bra tidning var i jul i alla fall. Så det låg liksom i den riktningen. Dessutom att man kan säga att man har ju till och med provlektioner för varandra för att se vilken bästa sättet var att lära ut inom ramen för fackföreningen, alltså inom ramen för folkskollärarförbundet. Och så har det ju varit hos andra också. Men det som du har rätt i när du säger att man uppfattat det så, för det var ju det man tyckte, att man inte riktigt blev förstådd, att professionsfrågorna är lika viktiga i ett fackförbund. Ett yrkesförbund. Därför är det väl också det här begreppet yrkesförbund används ju för att man vill markera att det är både yrket och förutsättningarna för yrket.
Ja. Och sen det här med, det har väl förändrats också under det, alltså tidigare på 70-talet men kanske också 80-talet och så vidare, så var det här med arbetsmiljö ganska central fråga. MBL och den typen av reform, medbestämmandelagen och så vidare. Men att det senare har gått över till att man har drivit mer lönefrågan och att den arbetsmiljöfrågan kan ha kommit i skymunna. Vi har ju många frågor, det är kontorslandskap och det kan finnas... Det är många frågor här som man har att ställa, men det har väl förändrats den här betoningen på inom facket.
Alltså att det blev mycket så. Och man kan också säga att det var ju så intressant, för när vi fick alla arbetsmarknadslagarna 78-79, med andra hälften av 70-talet, så ledde ju det till att väldigt många engagerade sig i fackligt arbete. Mm. Alltså man skulle utse skyddsombud och huvudskyddsombud och man skulle ha förhandlingar före beslut och allt där. Sen har det ju mer och mer institutionaliserats och fått någon, så att säga, kanske lite andra former, men det finns ju på något sätt ändå kvar. Men i med att det blev en del av vardagen så blir det ju inte lika tydligt vad det är och att man gör det. Men det är ju en stor grupp som blev fackligt engagerade för att man skulle, så att säga, se till att man kunde täcka upp de här systemen som man hade kommit med och lagar som man hade stiftat. Så det kanske ledde det till att man i mindre utsträckning några år sammanvägde yrkesfrågor och fackliga frågor. Men nu gör man ju det. Nu är det ju sammanvägt, tycker jag, på TESO-sidan. Ja, på TESO-sakosidan.
Ja.
Till och med ingenjör, heter de. Till och med ingenjörerna, men det är inte så konstigt. Till och med yrkena inom försvaret funderar ju på sin yrkesutveckling. Så att det tror jag att man kan säga att det är en del av det fackliga arbetet idag. Det funderar på yrket och yrkesutveckling.
Ja, vi har ju talat ganska länge nu om det som har varit tidigare främst och det förflutna från Tamarkiv och så. Och kommit lite inne på nuet och framtiden också. Men jag tänkte, är det något mer? Är det någonting som har glömt i vårt samtal? Någonting som du tycker är viktigt att framhålla inför TAMs 40-årsjubileum? Någonting som vi har förbesett i vårt samtal? Så du vill tillägga?
Jag vet inte. Men det verkar som det är oförtrutet, måste man fundera över. Vad är meningen med att man har ett arkiv? Och vad är det man kan förvänta sig att ha det då? Man har ju inte ett arkiv för att bli av med saker. Utan man har ju ett arkiv för att få det så att säga bevarat och utvecklat. Och det är väl det. Så att, för, alltså, man tänker sig, åh vad skönt, nu fick vi iväg de där lådorna till TAM. Det kan jag förstå vad man kan tycka. Men själva idén att man vill ha ditt arkiv är ju att det ska vara tillgängligt. Och möjligt att gå tillbaka till och möjligt att lära sig av. Och det tror jag man kan nog aldrig upprepa tillräckligt många gånger. Och det är därför jag menar att det måste till ett samtal om det. Vad man ska. Och jag tror ju att förbunden har påverkat varandra. Det där med om man ska ha något som heter lärarnas historia eller man ska ha något som heter något annat. Så tar man ju intryck av varandra. Så träffas man så får man ju uppslag. Inte för att man gör likadant utan man ser liksom möjligheterna. Så att jag tror att det här liksom varför-frågan. Den tror jag att ni ska fortsätta fundera på. Och sen kanske den här idén du har själv med TAMs vänner, den är kanske inte så dum.
Nej.
Att man har, och det är kanske en grupp som är, kanske en gång om året är beredd att komma och det kan vara både yngre och äldre komma och ha synpunkter på vad som kan vara viktigt och man kan forska och vara förbundsföreträdare, vanligt folk på något sätt.
Ja, Leif. Nu har vi lyssnat på Solveig. Hennes minnen och reflektioner kring TAMs historia. Är det något särskilt som du tycker var speciellt givande?
Ja, det var mycket som var spännande. Det är kul att höra en person med så lång erfarenhet av TAM ända sedan dess begynnelse. Och höra om de utmaningar också som TAM har haft och några av de personer som har påverkat institutionen. Jag tycker inte minst var intressant när hon berättade om etnologen Anneli Johansson som satsade så mycket på att samla in yrkesminnen. En riktig skattkista för forskare och studenter som fortfarande finns kvar.
Ja, Leif. Någon ska ha sagt att studera sin historia är som att ro. Man tittar bakåt men kommer framåt. Finns det något i denna mer tillbakablickande intervju som du tycker har relevans även för framtiden?
Ja, jag tycker speciellt att hennes förslag att skulle bildas en vänförening till TAM, en tjänstemanna- och akademikerorganisationernas motsvarighet till arbetarrörelsens arkiv och biblioteks vänförening, Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, AKS, det tycker jag är intressant. Det finns ju, som Solveig nämner, många institutioner som har vänföreningar och de har ju haft stor betydelse för sin verksamhet. Så därför både hoppas och tror jag att det ska finnas personer som så här inför TAMs stora jubileum är intresserade av att förverkliga den här idén. För man måste ju, som Solveig också säger, alltid ställa sig frågan: hur ska man kunna hålla ett arkiv levande för människor? Så hör av er till TAM så pratar vi vidare om saken.
Jättespännande, Leif. ska bli intressant att se hur det hela utvecklas.